var det torsdag igen och vi har torsdagstimmen direkt härifrån våran studio i Akanär Radio 99,9 MHz om du lyssnar på FM-bandet, annars så kör vi naturligtvis lika bra på nätet www.radionacka.se. Idag ska vi prata om att det faktiskt nu börjar komma fotbollsplaner på hustak. Det är lite intressant. Och så ska vi prata om sommarpaketet. Och sen så ska vi prata med en Nackabo som har blivit utsedd till årets naturfotograf. Ja, veckorna går ju med en faslig fart och nu är det dags igen för en direktsändning. Och hör du det här någon annan dag och tid så är det då alltså en repris. Vi skriver den 4 juni idag. Och i studion idag så har jag faktiskt en massa gäster. Men den ena är alltså Gunilla Grudevall-Sten som är ordförande i fritidsnämnden. Och vi kunde läsa idag på Nackas hemsida att det snart är dags för 2 femmannaplaner på hustak, på Rustahuset. Mm. Vad är nu detta?
Jo, vi har ju, jag tror många har kunnat se de här planerna där uppe. Jag kanske inte har sett dem ovanifrån, men man har kunnat se underifrån att det försiggår en massa olika saker där uppe till och från genom åren. Och nu är det så att vi frågade fastighetsägaren Genova om det fanns en möjlighet för Nacka kommun att få hyra de här. För det är ju stora ytor som går att göra fotbollsplaner av. Och nu har vi fått till 2 5-spelarplaner med konstgräs som är bokningsbara inom kort. Det är lite uppmålning och finjustering. Så kan vi öppna de här för alla våra föreningar i Nacka.
Mm. Det är lite unikt det där med att ha fotbollsplaner på tak.
Ja, det finns i några ställen faktiskt i landet och vi kan väl snegla västerut mot USA så har man det på ganska många ställen. Så det finns lite här och där. Och det här är ju tänkt att kunna nyttjas med lång säsong eftersom det konstgräs både tidig vår och sen höst.
Är det här något man kan räkna med kommer i lite större utsträckning?
Om man
för att tittar, spara yta men.
Ja, precis. Det här är ju en intressant. Det som kan vara svårigheten är ju säkerheten ibland. Den är man ju tvungen att ha när man befinner sig på tak. Det är ju som sagt oftast lite högre upp. Det behöver därför ofta tyvärr då vara inhägnat just för att av säkerhetsskäl så går det inte att ha det tillgängligt på samma sätt kanske som planer som ligger på marken. Men det är ju ett effektivt sätt att nyttja en plan takyta. Och jag tror att framtida även parkeringsgarage och annat som kommer att ha takytor och inte ha parkeringar, där kanske man också kan göra den här typen av ytor.
Kan man tänka sig andra typer av idrotter? Jag tänkte andra sporter, basket eller
absolut,
handboll eller vad det nu kan vara.
Kan jag säkert tänka mig. Här uppe användes ju tidigare bland annat för basket. Jag tror att många kan komma ihåg att man kan ha sett basketkorgar nerifrån där. Så att det finns att göra olika saker.
Det pågår ju mycket nu i Nacka kring idrottsytor av alla möjliga slag. Mm. Och fotbollen har ju liksom blivit ganska uttryckt som att det är bristvara. Är det verkligen en bristvara?
Den har väl varit de sista åren kanske något av en bristvara kan vi väl säga. Och det har ju gjort också att vi har försökt att göra konstgräs på så många av våra vanliga gräsytor. Och det gör ju att vi får ut ett nästan 1500 timmar mer. I vanliga fall en vanlig plan är 400. De här går på mellan 2 och 2500 timmar. Så det går att nyttja väldigt mycket mer. Och det är ju det vi har i första hand försökt göra. För det är ju oerhört svårt att hitta dessa stora plana ytor för 11 spelarplaner. Men det börjar lossna lite och vi är på gång på flera ställen och tittar över det här från fritidsnämnden. Och vi tror att inom några år så kommer vi att hinna ikapp väldigt väl.
Det talas ju mycket om, det finns ju mycket önskemål och myter. Cricket har man ju pratat om och lite sådär. Men det är sånt också som ni tittar på lite grann, förstår
jag? Ja, då kan väl jag säga något som kanske inte alla vet om. Men i den nya multihallen i Fisksätra som vi precis beslutade om en flytt och placering av i fullmäktige. Där har vi lyckats att få in en cricketslagbana. Så att den kommer att finnas där. För det är ju en sport som är på uppåtgående, väldigt.
Paddel är väl en annan sån?
Paddel är precis, och vi tittar på och jobbar tillsammans med flera av tennisklubbarna för att kunna bygga nya tennisbanor, och då bygger de ju oftast både tennis och paddel. Och vi försöker även tillskapa rena paddelbanor. Vi har många intressenter som vill göra, så vi letar ytor frenetiskt.
Verkar spännande. Du sa att den här var bokningsbar nu inom kort. Vad betyder det? Är det sommaren eller är det hösten? Eller?
Den kommer att kunna bokas i princip hela året. Det kommer väl inte att vara om det snö på, för jag tror inte att vi kan köra upp snöröjningsmaskiner dit upp. Men vi kommer att kunna ha den öppen under hela den tiden som det är, så att säga, inte snö. Kommer den att vara bokningsbar? Så det ger ett rejält tillskott till våra föreningar.
Ifrån när tror du att man kan börja boka den här då? Är det sommar eller?
Vi hoppas ju inom en snar framtid. Jag kan inte säga exakta datumet, men vi hoppas väl inom en snar framtid är för mig före sommarsemestrar.
Ja, det blir bra. En annan intressant fråga eller ärende eller initiativ eller vad vi nu ska säga, det är det så kallade, jag tror du nämnde det själv, det här sommarpaketet. Och det är ju så att vi kan väl förutsätta att många tvingas stanna hemma i sommar av vissa skäl då, kända sådana. De vanliga aktiviteterna under sommaren, dagläger och sånt där, kanske inte blir lika mycket. Men då hade du ett sådär som vi kallar politikerinitiativ.
Ja, jag är ju ordförande då i fritidsnämnden och även i brottsförebyggande rådet. Och de sammanstrålar ju ganska ofta, för det rör sig om lite samma, ibland samma människor. Och då initierade jag det här sommarpaketet för kanske snart en månad sedan, så vi har jobbat med det inom fritidsenheten. Och det handlar om att vi ska ha aktiviteter för ungdomar under den här perioden när vi i vanliga fall inte har aktiviteter. De flesta av våra fritidsgårdar och föreningar och sånt har ju aktiviteter till och med någon vecka efter midsommar och dagläger och annat. Och sen brukar vi göra ett uppehåll i juli, första veckan i augusti, och så startar vi upp igen där bortåt vecka 32. Nu kommer vi att ha verksamhet hela juli och även vecka 31, första veckan i augusti. Så vi har uppmanat föreningar att anmäla sig till att kunna erbjuda ungdomar aktiviteter i sommar. Och steppar man upp från föreningarna med olika aktiviteter, så går vi in och betalar ungdomslöner till de ungdomsledarna man då kan anställa. Så att vi ska både hitta bra aktiviteter för ungdomar, det här är för dem mellan 12 till, eller från 13 år till 19 kan vi säga. Så det är den åldersgruppen vi är ute efter. Det är eftermiddagar, kvällsaktiviteter. Och det kan ju vara allt möjligt från trevliga grillträffar till att man är på ett bad någonstans eller lanar, eller vad ungdomar i de här åldrarna vill göra, vad föreningen kan erbjuda. Vi kan då ge möjlighet till sommarjobb till ungdomar som just den här sommaren vet vi har väldigt svårt att få jobb, för de branscherna är hårt drabbade. Vi hoppas också att vi kan få föreningar att att engagera sina föräldrar, för vi kommer att ha något som kallas föräldravandring. Mellan 16 till 21 på kvällar hoppas vi att föräldrar vill vara ute och röra på sig och bli vuxna på stan som kan ha lite ögon med sig. Och då kommer man kunna erbjudas en summa pengar till sina barns förening om föräldrarna gör det här under just dessa veckor. Och vi vet ju också att föreningslivet har ju drabbats av ekonomiska bortfall nu när man inte kunnat haft kaféserveringar, kupper och olika saker. Och det här är ett sätt då för föräldrar att kunna hjälpa sina barns föreningar. Och sen hoppas vi att det spiller över såklart också på att våra små spelevinkar inte hittar på en massa hyss i olika butiker eller sådana saker vi inte tycker att ungdomar ska göra. Att det här blir ett alternativ istället.
Det finns lite dubbla budskap med andra ord.
Jajamän, kan man säga.
Mm. Mm. Men du, vad gör vi av mellanstadiebarnen då? Mellanstadiebarnen?
Låg- och mellanstadie har vi ju redan väldigt mycket. Det är de som har dagläger och andra sådana typer av aktiviteter. Och det är inte riktigt de som vid sommartid brukar se ha det här behovet.
Nej.
De brukar kunna roa sig ganska bra med sina föräldrar och med vänner och andra. Utan det är den här gruppen vi väl har sett är de som kanske mest behöver det. Och det är därför vi riktar in oss på dem. Sen kommer ju även kultursidan och öppet. Vi kommer att ha biblioteken och så. Vi kommer också ha en fritidsgård öppen hela sommaren. Polarna som är våra fältare har lagt om semestrar och kommer att jobba alla veckor hela sommaren. Så att det här är någonting vi gör väldigt, väldigt brett.
Mm. Kanske vi kan hoppas på att det blir slut på stenkastningarna från broarna här då.
Det får vi verkligen hoppas. Absolut.
Det är ju inte något vidare trevligt inslag.
Nej, och då tror vi på att försöka hitta på meningsfulla aktiviteter för just de här grupperna. Och att det gör att de hellre gör det här än kastar stenar från broar, om vi nu är drastiska.
Ja, just det.
Så att det här hoppas vi blir en väldigt, väldigt bra satsning på våra ungdomar.
Mm. Ja, det låter ju bra alltihop det här, tycker jag.
Ja, det ska vara avgiftsfritt, vill jag också säga. Det kommer inte att kosta något. Det är en öppen verksamhet, allt det här.
Men du, när man läser här så är ju det här så kallat till bidragsberättigade föreningar som får stöd. Om någon annan förening skulle vilja göra någonting som har liksom kanske vuxenverksamhet som är sin huvudsaklig, men ändå tycker att det här kunde vara en bra sak, är det omöjligt att gå in?
I dagsläget har vi ju riktat oss till de som jobbar med barn och ungdomar, för det är ofta de som har ungdomsledarmöjligheter också. För vi vill ju gärna se att de ungdomar vi anställer och ska betala lön till är sådana som har erfarenhet av att vara ledare. Och de föreningarna som är bidragsberättigade har ofta en väldigt bra utbildning och koll på de här ledarna och det. Så det är de i första hand vi vänder oss till. Men den frågan kanske vi inte så har reflekterat över, så jag tycker nog att man kan alltid se om man har möjlighet och kan göra någonting och ta kontakt med Nacka kommun. Gå in på Nacka kommuns hemsida. Där står all information kring det här och vilka man kontaktar hos oss i kommunen. Så man är välkommen dit.
Mm. Kanske blir något roligt uppslag. Det finns så mycket fantasier här i världen.
Ja. Och vi uppmanar alla föreningar från scouter till olika idrottare till andra typer av föreningsliv. Kom in och titta vad du kan göra och bidra med under en vecka, två veckor, tre veckor, fyra veckor. Det beror ju på vad ni har möjlighet med.
Mm. Finns det någon, liksom, någon bortre gräns när man inte kan anmäla sig längre från föreningarna? Eller?
Nej, det gör det väl inte så. Men det ska ju köra igång här från i princip vecka 27. Så att, helst före dess. Och så får vi ju se hur mycket vi hoppas ju att många ungdomar kommer nappa på de här sakerna. Att det blir en bra blandning är väl först och främst det vi önskar. Så att det kanske inte blir att alla föreningar erbjuder exakt samma saker. Utan vi hoppas vi får en mix då. Och sen tycker vi att vi tror att många ungdomar också kommer att kunna få sommarjobb. Så då blir det också en meningsfull sysselsättning för fler av våra unga.
Mm. Det verkar ju vara en händelserik sommar här nu då.
Ja, så det kanske blir fler som stannar hemma bara av det. Vem vet, nu när de släppte på att vi fick ut och resa faktiskt idag.
Aha.
Så kanske en del väljer att stanna hemma på grund av det här. Så att ja, vi får väl se. Väldigt roligt i så fall. Åtminstone är vi från politiken väldigt glada att kunna göra det här till våra barn och unga.
Det här ska väl utvärderas också på något sätt sen? Eller?
Absolut, vi kommer titta på hur vi tycker att det här har fungerat. Det gör vi ju med all verksamhet. Mm. Annars så kan vi ju aldrig förbättra oss om vi inte har tittat på hur det har fungerat.
Då säger jag lycka till med det här sommarpaketet nu, så får vi se vad det blir.
Får låta komma i höst då, men höra hur det gick då.
Ja, precis.
Ja, tack.
Tack för att du tog dig tid att komma förbi här.
Ja, tack och glad sommar till alla lyssnare här. Mm.
Gunilla Grudevall-Sten, ordförande i fritidsnämnden, som kom förbi här och berättade lite grann om fotbollsplanen på Rustahuset, eller fotbollsplanerna ska vi säga, på Rustahuset, och sommarpaketet som vänder sig då till ungdomar i åldersgruppen 13 till 19 år någonstans, och där man ska hitta lite olika aktiviteter och också försöka få till så kallade föräldravandringar för att kanske hålla lite koll på saker och ting. Och det där ska vi väl kanske följa upp så småningom under sommaren och se vad det blev av det hela. Du lyssnar alltså på Radio Nacka 99,9 MHz och torsdagstimmen. Och om en liten stund ska vi ringa Peter Hanneberg, som i år fick priset som årets naturfotograf. Och Peter bor alltså här i Nacka, och det är av det skälet som vi naturligtvis ringer honom då. Ja. Om en liten stund. Vi ska alldeles strax ringa Peter Hanneberg, som bor i Skuru här och har alltså fått priset som årets naturfotograf. Jag tänkte bara säga som så att eftersom det nu inte blir vare sig nationaldagsfirande eller midsommarfirande och så här i coronatider, så kanske det vore intressant att vi gör någonting här på Radio Nacka som är lite sommarinfluens, som kanske väger upp det här lite grann, det som alla nu går miste om, dansen kring midsommarstången och musik och sång och alltihop det här som hör midsommaren till. Då kanske just du funderar på om, ja men det här vore någonting kanske för Radio Nacka. Så tipsa oss gärna om något midsommarfirande som du har varit med om. Och något minne som förknippas med midsommar. Det skulle vara intressant. Så gå in på vår hemsida www.radionacka.se, så kan du lämna några synpunkter eller idéer eller programidéer, vad som helst som har med midsommar att göra, som vi kanske kan då sända runt midsommartid. Du lyssnar alltså på Radio Nacka 99,9 MHz och torsdagstimmen. Nu ska vi prata med Peter Hanneberg som i år fick priset som årets naturfotograf. Ska vi börja lite grann och att du berättar lite grann vem du är. Du är biolog och journalist och allt möjligt smått och gott. Vad ska vi börja?
Ja, precis. Jo, det, ja, man kan väl säga det lite historiskt, kronologiskt, så pluggade jag biologi som första intresse. Men sen så gick jag över till att skriva. Jag ville inte bli forskare och sitta inlåst på något laboratorium heller. Utan jag har den där vidsynen. Redan då hade jag det och ville bredda mig, så att jag gick på journalisthögskolan och så skrivandet blev mitt huvudyrke. Sen hade jag ju då fotografin med mig sen jag var 17 år redan som hobby, och så att jag behärskade ju den, så jag var ju nästan fullt proffs på det också. Så den följde med sen som en parallell profession bredvid skrivandet. Och, så det där blev ju väldigt lyckat då, att de bägge kunskaperna hjälpte varann. Och så blev det både tidningsartiklar och ett antal böcker med tiden, när de där utvecklades väl ihop.
Mm. Det är alltså natur och miljö och sån, den nischen, eller vad ska vi säga?
Ja, när jag gick ut journalisthögskolan då, var ju början på 80-talet redan, så då var det ju inte så mycket, det fanns inte så många ju som skrev om miljöfrågor då. Samtidigt så var det ju då som miljöfrågorna hade kommit upp och blivit så heta. Så att det var en av de första miljöjournalisterna. Så jag arbetade sedan i 17 år på deltid på Naturvårdsverket på deras tidning Miljöaktuellt, och sen som chefredaktör för deras internationella tidning Enviro. Så att det var ett antal decennier som höll på stenhårt med miljöfrågor, och då behövdes det ju folk som skrev om det. Så att,
Och sen har du rest väldigt mycket och fotograferat och skrivit och om dina resor.
Ja, jo, det resandet har ju varit ett av mina största intressen. Och så att kombinera det då, förmånen att komma till alla de här intressanta länderna, att kombinera det med naturintresset, miljöintresset, och se hur de är för naturvärden och hur de tar hand om sina naturvärden. Det var ju väldigt intressant, för det gjorde ju resandet mer intressant, och det blev ju målet för mina resor, att åka och titta på de här sakerna. Så jag lärde mig väldigt mycket. Samtidigt fick jag bildmaterial på allting och kunde sätta ihop till flera böcker då, beroende på vilken nisch det var.
Den senaste här nu, som handlar om de olika fascinerande öar som du har besökt. Finns det någon sån här utav dina resor som är lite speciell sådär, som du kommer ihåg?
Ja, det finns.
Kanske finns fler stycken.
Det är alltid svårt att jämföra. Folk frågar vilken är min favoritö av de här som jag skriver om, de här 50 som jag har med i boken. Så det går nästan inte att svara på sådana frågor, för att de är så olika personligheter, de här olika öarna. Man tycker om dem liksom av olika skäl. Så det är lite svårt att jämföra så. Men alltså resor som jag gjort, jag var ju då inför den här boken så reste jag med National Geographic på deras expeditionsfartyg tvärs över Stilla havet, Söderhavet. Startade i Bali och var ute i 2 månader med dem och slutade på Påskön. Det blev väl en av de mest fascinerande resor jag har gjort. Så då klämde jag ju ganska många öar där som jag var med en del av i den här boken.
Mm. Var det mycket utav djurlivet som du kunde...
Ja, mycket natur, men även kulturer. Det intressanta med öar just är ju att när de ligger isolerat länge i hundratusentals år så utvecklas det ju egna arter. De arter som finns här eller som kommer dit på ett eller annat sätt, de måste anpassa sig till de begränsade och speciella miljöbetingelser som finns på just isolerade öar. Vilket gör att de ändrar sig med generationerna liksom, mer och mer, för att anpassa sig till de här betingelserna. Och så på det sättet så utvecklas det nya arter. Det var det som Darwin upptäckte på bland annat Galapagosöarna. Som ledde till hela läran om evolutionen.
Det är ju såna här öar som inte någon egentligen turism, eller de ligger isolerade och så hela vägen?
Ja, många, de flesta av öarna som jag har tagit med i boken här är ju sådana som ligger mer isolerat än normalt. Men det finns också öar som ligger lite närmare kuster och så en del. Och jag har ju även med ett par svenska öar där. Dels Haparanda Sands här uppe i Bottenviken och dels Gotska Sandön som är min favoritö i Sverige. Mm. Den ligger ju isolerad i Östersjön. Fast det är ju inte så många mil till land som det är från Tristan da Cunha eller Pitcairn eller sådana öar som ligger långt ute i de stora haven. Men även de har den här känslan av isolation när man där gör att det blir lite extra fascinerande, lite mer äventyrskänsla att besöka dem. Mm.
Har du gjort de här resorna helt själv eller har det varit någon gruppresa? Eller
nej, jag har gjort de flesta av de här resorna själv. Det är inte många gruppresor jag har varit på i mitt liv.
Jag tänkte, för man måste ju ta sig till de här öarna på något sätt, framförallt de som där inte det finns liv och levande, vill jag på säga. Hur tar man sig dit?
Det finns olika sätt. De här öarna som är mest isolerade, som inte har någon flygplats eller något sånt där, till de har ju kommit ofta genom mitt samarbete med National Geographic och Lindahl Expeditions som reser till de här öarna då och då. Så då har jag fått vara med där och jobba parallellt med National Geographics fotografer. Och då har vi besökt de här öarna, just de här mest isolerade. Annars hade det nog varit svårt att komma dit. Va? Det går, men då blir det en egen expedition, var och en av dem.
Jag tänkte, det hörs ju på din dialekt varifrån du kommer i landet. Jag tänkte på fjällvärlden och sånt där. Är det något som har fascinerat dig på samma sätt som isolerade öar?
Ja, jo, absolut. Jo, jag kommer från Norrbotten ursprungligen och har vandrat mycket i våra fjäll. Det är fascinerande. Du behöver inte åka jorden runt för att hitta intressanta ställen, inte. Det är väldigt spännande med de svenska fjällen.
Mm. Vad gör du av allt ditt material förutom böcker? Har du gjort några utställningar eller?
Jag har haft några utställningar, men inte så många. Det kanske bara var 3-4 stycken genom åren. I samband med att någon bok har kommit ut och sådär. Jag samlar dem eftersom jag jobbar som journalist, som är mitt huvudjobb, så skriver jag mycket.
Ja, just det.
Dels natur- och miljöartiklar och mycket researtiklar, ofta med inriktning på antingen natur eller också kulturella värden. Så att jag skriver mycket researtiklar i, framförallt har det varit Dagens Nyheter då genom åren, men även de andra stora tidningarna. Det är resetidningar och dagstidningar.
Det pratas om i din presentation här som jag läste att du har skrivit mycket om hållbar turism.
Ja.
Vad är det för något? Alltså, hur har du skrivit om det?
Ja, det är att resa. Resandet har ju den nackdelen att det blir en viss miljöbelastning av det. Och samtidigt är resandet väldigt, väldigt viktigt att det får fortgå, därför att det skapar både fred och ger en biståndseffekt till fattiga länder. Och, det är en väldigt stor industri och viktig industri. Men då vill man ju försöka att resa så hållbart som möjligt om man är engagerad i de frågorna. Och det är viktigt att alla tänker på det. Så det har jag försökt sprida väldigt mycket och så jag drog igång för ganska länge sedan, det var 1996 som jag initierade en ny organisation som heter Svenska Ekoturismföreningen. För ekoturism är ju, kan man säga, ett bra koncept då, just för att försöka uppnå en hållbar turism som där man reser på ett förhoppningsvis miljövänligare sätt, men också att man bidrar till lokalbefolkningens välbefinnande och utveckling, och man bidrar till en starkare naturvård på de platser man besöker och så vidare. Det är liksom ekoturism, ekoturismens koncept. Så den föreningen drog jag igång då och som sedan har utvecklats. Och jag föreslog också en miljömärkning av resor. Jag skrev en bok som heter Ekoturism eller ekoterrorism, som kom ut 1996, just i samband med att jag konstituerade den här nya organisationen då. En liten textbok och en debattbok kan man säga, utan bilder.
Den här organisationen, lever den fortfarande eller
hur? Ja, den lever, fast de har omorganiserat sig lite grann, så att, och den har bytt namn också nu. Jag tror den heter nu Naturturismföretagen. Mm. Så det blev liksom, den förändrades till en branschorganisation, skulle man kunna kalla det, för små företag som sysslar lokalt i Sverige med resor då, familjeföretag ofta i glesbygder och sådär, som är viktigt för deras välbefinnande i våra glesbygder lokalt, på samma sätt som man bidrar med turism. Man åker till Afrika och åker på safari med seriösa företag. Så där är då inom Sverige kan man säga. Så den, och i och med att det blev mer och mer då att de här svenska företagen, småföretagen, var de som hade mest nytta av Ekoturismföreningen och den nya miljömärkningen då som de sedan utvecklade utifrån mitt förslag då. Det blev då att det blev liksom en deras, de här småföretagens organisation, samlingsorganisation, så då gjorde de om den, vilket jag tror var en bra idé, till en slags branschorganisation för svenska ekoturismföretag. Mm. Så den lever fortfarande.
Mm. Är du aktiv i den?
Nej då, jag var väl aktiv där de första 10 åren kanske. Sen har andra tagit över på ett väldigt bra sätt.
Du, det här, nu har ju du blivit utsett till årets naturfotograf utav Naturskyddsföreningen.
Nej, Naturvårdsverket.
Ja, okej. Okay. Ja, det var ju en viss skillnad, ja.
Det är skillnad.
Naturvårdsverket, ja just det.
Det är alltså vår naturvårdande myndighet, vår miljömyndighet.
Just det. Men vad jag skulle komma till, det var ju egentligen att du har egentligen instiftat det här priset själv.
Ja, just det. Ja, det är lustigt hur saker hittar tillbaks till varann med tiden.
Och det är ju ändå, vad var det? Det var 1990 någonstans, tror jag.
Ja, det var 1990. Då var jag chefredaktör för den här internationella miljötidningen som verket gav ut. Då grundade jag helt enkelt det priset. Jag pratade med generaldirektören och jag gjorde det tillsammans med en kollega då som är en god vän fortfarande, Claes Grundsten, som du kanske känner till. Han bor också i Nackaområdet eller på Ingarö.
Ja, just det.
Skrivit ett antal böcker, inte minst om fjällen och sådär. Vi gjort några böcker tillsammans också. Han jobbade där då på början av 90-talet och då startade vi den här. För att vi bägge var fotografer och vi ville att den skulle... Ja, vi såg det som bra att om det fanns ett pris som premierade de här fotograferna som faktiskt gör nytta genom att avbilda naturen både konstnärligt och med dokumentärt och sprida. Jag menar, jag tror inte naturintresset vore lika stort om inte det fanns såna här naturfotografer. Så det bidrar till miljövården i förlängningen. Så Man kan säga att jag instiftade det då 1990. Sen var jag föredragande i det också. Och medan jag jobbade kvar, sen slutade jag ju. Det är mer än 20 år sedan jag slutade på Naturvårdsverket. Och sen har jag inte haft någonting med det där priset att göra. Nej. Och sen får jag det nu plötsligt, så jag blir naturligtvis jätteglad.
Cirkeln är rund, som de brukar säga.
Cirkeln är rund,
ja. Just det. Ja.
Jag sa åt min son att när jag fått det priset som jag själv instiftade en gång i tiden.
Ja, just det.
Så frågade han då, som har kritisk syn på det mesta. Frågade han, hur länge sedan var det? Ja, det är 30 år sedan. Ja, men då har du suttit i karantän tillräckligt länge för att kunna få det själv.
Ja, just det. Är det här något pris som delas ut varje år? Eller är det...
Det är det.
Vad är det för sorts kriterier till det här priset då?
Ja, jag har väl kanske inte i huvudet, men det är ungefär att om du, ja, fotograf, det är en naturfotograf som har med naturfotot hjälpt och på andra sätt i anknytning till det, till exempel skrivande som är mitt fall, har nått ut, lyckats nå ut till allmänheten med naturvårdsbudskapet på ett bra sätt. Ungefär så. Taget huvudet.
Ja, just det. Ja, då.
Så det är liksom att det, bilden har kunnat användas som ett verktyg då för att sprida den viktiga miljövårdsbudskapet.
Nu antar jag väl att du har en del projekt framför dig som du skulle vilja göra, eller?
Ja, man har ju alltid det. Sen får man se vad det blir av de olika projekten. Men jag har ju alltid velat, i flera decennier har jag velat göra en bok om Darwin och hans jordens runtresa på 1830-talet. Och den har betytt så mycket för världen, för naturvård, för förståelsen och kunskapen av naturen och sådär. Plus att det var en fascinerande resa han gjorde med det lilla fartyget. Och var ute i 5 år, körde runt jorden med ett segelfartyg. Så det skulle jag vilja göra. En bok i princip i Darwins kölvatten, eller vad man skulle kunna kalla den.
Inga spännande reseplaner på gång?
Jag har gjort väldigt mycket av det som jag, material som jag egentligen behöver ta in just till den, om det nu blir den som blir min nästa bok. Så att, men det är lite kompletterande resor, för det måste man ju göra. Nu har inte jag rest så mycket på senaste året eller 2 åren, kan man väl säga. Dragit ner på flygandet, så jag försökte göra. Och nu är det ju corona
tider,
så då är det väl ingen som reser, inte ens jag.
Nej, just det.
Så ja, jag har en flickvän i Australien, så det tarvar ju lite resplanering kanske.
Precis. Ja, men jag antar att du inte sitter still, utan hittar du något så drar du nog iväg, har jag en känsla av.
Jo då tar jag med mina kameror på ryggen och så ger jag mig iväg igen.
Du, då ska jag säga tack för att jag fick störa dig en stund så här på torsdag eftermiddagen, eller kvällen rättare sagt, och lycka till och grattis till priset, måste jag ju ändå säga.
Ja, hemskt mycket tack.
Och så kanske vi kan få höra dig lite senare om någon rolig berättelse, om någon resa som du har gjort. Det kunde vara roligt att göra ett eget program om det, kanske.
Ja, varför inte?
Fundera på den tanken.
Ja, det ska jag göra.
Bra. Ha det bra ikväll nu då, så hörs vi kanske så småningom.
Tack för det. Tack för att du ringde.
Tack.
Hej då.
lyssnar alltså till Radio Nacka och torsdagstimmen, och Sture Djupenström heter jag som finns i studion. Det här var alltså en liten intervju med Peter Hanneberg som har fått priset som årets naturfotograf utav då Naturskyddsverket, eller Naturvårdsverket heter det. Jag blandar ihop det där med Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket, men det är ju två olika, helt olika saker, men heter ganska lika. Jo, jag tänkte till sist göra en liten rättelse. Det var nämligen så att förra torsdagen då pratade vi om den här enkäten enkäten som handlade om kommunernas miljösatsningar. Och vi hade ju då Mikael Karlsson och Kristina Granlund med från Nackalistan som 2019 grävde sig ner i den då genomförda enkäten och hade en del synpunkter på alltså synpunkter på de rätta svaren, att kommunen hade lämnat in felaktiga uppgifter och så. Och att i år nu 2020 så rasade man ifrån en sjunde plats och till en 53:e, och vad det kunde bero på. Men vad vi glömde att säga, eller jag glömde att säga, eller det var fel förresten. Och det var ju det att man gör ju också en sån här mätning i kommuner i storstad och storstadsnära områden, eller storstadsnära kommuner. Och då sa jag det att Nacka låg på första plats både 2019 och 2020, och det var ju fel. Även där gjorde man ett ras ifrån, inte så stort ändå, men från första till sjunde plats. Så det ska vi väl rätta till då kanske. Rätt ska ju vara rätt. Ja, nu ska vi ta och stänga igen butiken för idag och hoppas på att vi hörs nästa torsdag, och då ska vi prata om energirådgivning förhoppningsvis. Lite grann vad det kommer att bli, det får vi se. Jag ska spela in det programmet här i veckan, så får vi se om det blir så att vi kan sända det helt och hållet, eller om vi måste dela på det på något sätt. Men det finns ju mycket kring det här med energirådgivningen som är viktig. Senast jag hörde nu, det var ju det här med installation av solceller, att det fuskas väldigt mycket med just installationerna. Det är inte, kablarna dras inte rätt och allt smått och gott vad det nu var. Och vi tänkte att vi skulle försöka reda ut det där bland annat med en energirådgivare. Så det ska vi försöka ha nästa torsdag. Jag påminner igen då om det här med midsommar. För vi ska ju ändå försöka sända lite grann här i radio som påminner lite grann om det man går miste om i år om som midsommarfirande. Du kanske har något minne ifrån något ställe som är lite unikt för midsommarfirandet, vad man gör. Det finns ju många lokala varianter i allra högsta grad. Här i Nacka så går vi ju miste om midsommarfirandet på Nyckelviken och många andra som har olika traditionella midsommarfiranden som man tyvärr måste då ställa in. Det är lite trist, men vi lever i den världen just nu. Så fundera på om du har någonting som du skulle kunna bidra med i vårt midsommarprogram som vi kanske kommer att sända lite grann runt midsommar, både före och efter, beroende på lite grann vad vi får för material och vad vi kan göra själva. Men använd vår hemsida www.radionacka.se, och där finns det då ett kontaktformulär som du fyller i, och skickar iväg, så kommer vi att kontakta dig och bestämma någonting vad vi ska göra med din idé. Så passa på nu. Och sen närmar vi oss av skolavslutningar, som ju heller inte blir de som man är van vid. Lite torftigt även det. Men vi har ju hört idag att det kommer att ordna sig massa roliga grejer under sommaren, trots allt, som ska kunna åtminstone gynna några som inte har annat att göra eller som måste stanna hemma här under sommaren. Men, skriv några rader och tyck till och kom med tips. Vi tar jättetacksamt emot det. Och tills vi hörs nästa torsdag igen, så hoppas jag att ni har det bra och att ni krya friska allihop, och att vi tänker på det här med eldandet nu också. Nu är det torrt i backen. Minsta lilla gnista nu kan vara ett äventyr, och vi har inte, tror jag, råd med så många större insatser som gör anspråk på räddningstjänsten numera, utan där skulle vi kunna hjälpas åt allihop och tänka på att inte grilla där platser inte är ordninggjorda, och kanske låta bli helt och hållet. Det går ju också bra, även om det trist. Sture Djupenström heter jag, och ansvarig för sändningen, det var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs igen nästa torsdag, förhoppningsvis då klockan 17. Och det här går i repris, det här programmet, så har du missat idag, så finns det stora chanser att höra det under kommande vecka. Hej och ha det så bra. Och lyssna på det mesta som vi har producerat.